Det här är en podd från Svenska Yle.
Europa börjar nu öppna upp för sommarens turistsäsong och många ser fram emot att försiktigt kunna börja resa igen. Men för svenskarna ser det här ut att bli svårt, för svenska turister stämplas nu som vandrande smittoriskare och portas från många länder. Så håller Sverige på att bli ett coronafängelse som följd av det här. Och kring det här ska vi diskutera här i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Johannes Taberman och jag har med mig vår Nordenkorrespondent Marianne Sundholm. Hej på dig, Marianne.
Hej.
Hur coronakränkta är svenskarna nu där det som sagt ser ut som att de inte är så hemskt välkomna i många andra länder?
Det är nog kanske lite som att det börjar gå upp för dem först nu, att andra länder inte vill ha dem över sina gränser. Var det i söndags som Cypern meddelade att Sverige är ett av de länderna som de inte välkomnar turister från. Igår rapporterades det att Kroatien nog däremot är helt okej med att Sverige och medlemmar från alla EU-länder kommer. Sen poängterar de ju att det gäller ju inte bara svenskar utan också människor från Belgien får inte komma till Cypern. Att vi inte är ensamma om det här. Och det gäller ju överlag när de talar om dödstal och om hur corona drabbat Sverige, att de gärna jämför också med andra länder i Europa som är hårt drabbade och kanske mindre gärna jämför sig med de nordiska smågrannarna.
Men ändå är ju faktum det, trots att Sverige så att säga då, som du säger, inte helt ensam här, men Sverige och svenskarna hör ju ändå här till en minoritet, kan man säga. Jag tänker på hur läget ser ut och att det ändå liksom inte är så hemskt många andra nationaliteter som nu liksom på ett sätt stämplas på det här viset när man talar om turismen.
Det som det ju nog talas om mycket är Sveriges rykte internationellt, globalt, men också om relationerna till grannländerna. Sen ännu om det här själva resande, så det som jag hörde utrikesminister Ann Linde på en presskonferens igår poängtera att det faktiskt har mindre praktisk betydelse än man tror, eftersom UD här i Sverige rekommenderar att svenskar inte reser någonstans. Mm. De ska inte resa utomlands, de ska inte ens försöka åka till Cypern. Och svenskar rekommenderas ju också att inte ens resa inom landet utan stanna 1 till 2 timmar från sin hemkommun. Men visst är de oroliga, det sa Ann Linde också igår, att hon sa helt tydligt att hon ser gränsstängningar som ett politiskt beslut och att hon nog är bekymrad, för att det är ju ändå så att Norden har haft ett bra samarbete och vill ha det länge efter den här epidemin också. De här gränsstängningarna ses nog inte som en bra sak. Mm. Bland annat det här att danskar får komma till Sverige men skåningar inte får åka till Danmark, trots att smittspridningen är klart större i Köpenhamn än i Skåne.
Mm. Det brukar ju talas om att det finska passet är det bästa i världen för att man i praktiken kan ta sig in i vilket land som helst. Men kanske det svenska passet nu har blivit rätt så dåligt att ha under coronakrisen.
Ja, jag vet inte om de tänker så här långt ännu.
Men omvärlden reagerar på virusläget i Sverige och hit hör också Finland. Också vår regering har signalerat att man inte gärna ser att det börjar strömma svenskar hit i sommar, just på grund av rädslan för att det ska hämta med sig viruset just när på något sätt smittoläget börjar se bättre ut. Och därför har man ju också mer eller mindre uteslutit en sån här nordisk resebubbla som man annars har lite bollat med.
Jo, precis. Som ju väl de baltiska länderna lyckades med. Men här är det Sverige som är störst och sitter i mitten och har klart största smittspridningen. Alltså, det börjar ju redan bli absurt att jämföra. Alltså, när man tittar på hur nedstängda grannländerna har varit och att Norge har under 1% anses ha varit smittade. I Danmark är det 1,1%. Stockholm, den senaste siffran är att för några veckor sedan var det 7,5% som var smittade i Stockholm. Troligen, enligt Folkhälsomyndigheten, är den här siffran troligen lite högre just nu. Men jo, det är ju totalt andra siffror man talar om.
Väcker den här, vad ska vi säga, coronaprotektionismen som man ju nu kan se också på ett sätt här i Sveriges grannländer här i Norden, väcker det liksom reaktioner där i Sverige? Talar man om diskriminering eller sån här
Nu var det upprörda känslor i helgen alltså kring just den här gränsen till Danmark när svenskar inte släpps in och det är långa köer på bron med gränskontroll och så vidare, men åt andra håll är det fritt fram att köra. Och det känns också för svenskarna som en smittspridningsrisk och orättvist.
Sen är ju inte liksom den här oron till exempel här i Finland helt obefogad för att det har ju kommit fram till exempel att under de senaste månaden så de som har testat positivt för corona till exempel i Österbotten så har just i de flesta fallen smittats i Sverige.
Rest i Sverige och kommit hem med smittan. Och där det finns ju rekommendationer om att inte resa av en orsak. Och det finns rekommendationer om karantän av en orsak. Att fast det är juridiskt är möjligt att resa av en, så ska man nog följa de här rekommendationerna. Där tycker jag man ser också i den här upprördheten över danskarna som kommer att svenskarna tar det väldigt på allvar att de har fått en rekommendation om att inte resa. De tänker inte göra det. Man ska inte turista i Sverige i sommar annat än i sina hemknutar.
Så håller Sverige på att bli ett coronafängelse?
De ser det nog inte som ett fängelse än så länge, skulle jag säga. Det är ju klart alla är, och det är kanske där som jag själv blir fundersam med rapporteringen i Finland just nu, att det är så väldigt upprörda känslor och så väldigt utpekande på något sätt. Jag menar, det är ju klart att svenskarna är bekymrade över läget. Det är klart att de funderar på siffrorna och är oroliga för ekonomin och sörjer sina döda. Och liksom, precis som det har varit i alla länder är det här en stor kris på alla sätt, också för Sverige och också för svenskarna. Men frågan är ju sen att vad är det de ska ändra på numera? Alla andra länder börjar öppna upp. Sverige kommer de facto att vara mer nedstängt under sommaren än vad många av de nordiska grannländerna kommer att vara. Här kommer inte att köras igång något fotboll med publik. Här kommer inte att finnas folksamlingar på mer än 50 personer, vilket de flesta andra länderna kommer att godkänna.
Jag tittar ju förstås på det här med finländska linser. Det kan jag liksom inte göra någonting åt för att jag är här i Finland och tittar härifrån på hur allting ter sig i Sverige. Men jag menar det här att hur det rapporteras om Sverige i Finland, så nu är min uppfattning att den finländska rapporteringen är ganska likadan som rapporteringen om Sverige ser ut internationellt också.
Jo, det tror jag. Sen tror jag nog det är större fokus på dödssiffrorna i Finland eftersom det är så jättestor skillnad mellan Finlands och Sveriges siffror. Att söderut i Europa så är man mer intresserad av strategin i sig, skulle jag säga.
Men strategin i sig, jag tänker här på liksom de här ekonomiska aspekterna av det, för att många med intresse också följt med Sveriges strategi för att just se att liksom vad kan fördelarna vara med det, och här har ju liksom de ekonomiska fördelarna legat i fokus, men nu verkar det ju som att Sveriges ekonomi inte heller den ser ut att vinna något på den svenska coronalinjen. Jag menar, du talar ju själv nyss med Sveriges finansminister, liksom, hur ser hon på läget?
Ja, men det här är ju också en uppfattning som finsk media har haft väldigt starkt. Jag vet inte hur många texter jag har läst redan i början av strategin om att Sverige väljer ekonomin framom liv. Och det stämmer ju inte. Folkhälsomyndigheten har aldrig haft som mål att skydda ekonomin och företagen. Det är inte liksom det som är målet med strategin. Det är klart att ekonomin påverkas. Hur mycket olika länders ekonomi påverkas beror ju jättemycket på hur de är uppbyggda från början, och det var det finansministern Magdalena Andersson igår förklarade. Sverige har ju ett ganska bra utgångsläge. Alltså, vi har haft EUs högsta sysselsättningsgrad och har haft en låg statsskuld. Men det att ekonomin är väldigt beroende av export av industriprodukter, jag menar bilar och lastbilar till exempel, så gör att virusläge och världsläge kommer att påverka ekonomin väldigt mycket. Men sen här är ju nog det här att turismen faller bort helt och hållet, och inte bara utrikesturisterna i Stockholm utan också inrikesturismen inom Sverige. Så där tycker jag nog att man kanske ändå borde titta lite mer på vad virusstrategin har haft för effekter. För att det känns ju nog som att just nu fick Sverige kanske i början en kortsiktig vinst på att inte stänga ner lika mycket. Men nu under sommaren kommer det ju nog att se annorlunda ut, tror jag.
Och det är ju intressant det där som du sa, det där nämnde om de där rekommendationerna för att man inte heller ska resa inom Sverige. För jag tänker här att precis som i Finland så borde ju en sån här ökad inhemsk turism kunna kompensera för liksom det ekonomiska bortfall från utlandsturismen som vi ser, så att man liksom kan ersätta det, för att vi vet att vi nordbor reser jättemycket utomlands och för då pengar utomlands mer än vad det strömmar turister hit. Men det här kunde vara en lösning, åtminstone kunde vara en lösning för Finland, men hur går det då för Sverige här om man inte får turister fritt?
Man uppmanas ju förstås understöda sina lokala. Till exempel förra veckan talade jag med en kvarters krogskrögare som sa att han har klarat sig helt och hållet tack vare sina väldigt lokala, alltså stamkunder. Men till exempel går man igenom Gamla stan som är helt beroende av turister och där man normalt inte kommer fram på gatorna den här tiden på året, så en solig sommardag som igår till exempel, så alldeles dött.
Så man får se om den liksom inhemska turismen nu kan bli en
där tycker jag att man ser en klar skillnad nog i att i Finland faktiskt talas det i en uppmuntrande ton. Precis. Om inrikesturism. Och det gör det ju verkligen inte här. Nej. Utan här talas det om hemester och staycation. Precis. Du ska stanna hemma.
Ja. Så jag vidhåller att den där fängelsetanken är inte helt obefogad.
Men inte det är ett fängelse att vara i Sverige.
Det är ett fint land, absolut. Och jag skulle gärna komma till Sverige i sommar, men få se hur det blir med den saken. Men jag kan inte släppa det här. Jag vet att vi tittar på det här ur lite olika perspektiv. Därför att du är där och jag är här och så här. Men jag kan liksom inte släppa det att liksom Sverige har ju ändå nu under coronakrisen blivit liksom ett varnande exempel för omvärlden. Att vad har Sverige egentligen vunnit på sin strategi? Jag menar, börjar det inte vara dags för svenskarna att ställa den här frågan allt mer? Eller har man gett all makt åt Tengel?
Alltså, det talas hela tiden om det här, att det ska utvärderas. Men det kanske släcker bränder läge just nu, att ursprungsmålet, det vill säga att inte överbelasta sjukvården, så det har de nått. Det här stora fältsjukhuset utanför Stockholm som byggdes med intensivvårdsplatser, så det står fortfarande tomt, det har aldrig tagits i bruk. Tittar man på kurvan över människor som vårdas inom intensivvården så sjunker patienterna, det är en stadigt nedåtgående kurva. Så att det finns många aspekter med strategin som de ändå anses att ha lyckats. Och jag vet inte, det är ju fel att se på det som en räddning för Sveriges rykte, för det är ju klart att ingen önskar att andra länder ska drabbas av en andra våg och av fler dödsfall och fler sjuka. Men de anser nog väldigt, väldigt starkt att det är alldeles för tidigt att utvärdera lägen och att det kanske nu ser sämre ut för Sverige, men de liksom är inte riktigt redo att gå så långt som att spela helt förlorat.
Nej, och det är det ju förstås inte. Men jag menar, jag tycker att när man följer med rapporteringen, och det är inte bara den finska rapporteringen, så tycker jag nog att det finns fog för att tala om att liksom Sverigebilden har ändrats så att man kan diskutera liksom en imageförlust. Jag menar, Sverige som annars brukar hypas väldigt mycket och vara bäst i klass i många avseenden, nu liksom associeras det med lite andra grejer. Jag vet att statsminister Stefan Löfven vägrar medie att Sverigebilden skulle ha tagit skada av det här.
Nu medgav han ju Stefan Löfven att man såklart är orolig för bilden av Sverige.
Okej, då har han ändrat sig lite här.
Eftersom Sverige har en tradition av att ses som solidariskt och nu börjar länder liksom stänga gränser mot landet och anse att Sverige inte har skött virushanteringen solidariskt. Det var kanske det han var bekymrad över. Men sen fortfarande tror jag nog att bilden av Sverige är klart värre hos Finland, Norge och Danmark än vad det är i resten av Europa. För att där är ändå alltså totala antalet döda, så Belgien, Spanien, Storbritannien, Italien, Frankrike, de är alla ovanför Sverige klart än så länge. Alltså om inte de här dödstalen börjar gå ner på allvar, så inte vet jag hur diskussionen kommer att se ut. Min gissning är nu att det kanske blir en lite lugnare sommar på den fronten, som det annars också är inom politiken, men till hösten och senast då, om det faktiskt blir så att andra vågen kan utebli i grannländerna, så då kommer det nog att börja ställas frågor mera på allvar.
Kanske den politiska vapenvilan då börjar ge efter. bra att liksom höra de här olika perspektiven kring det här. Hur saker ter sig kring Sverige när man ser det därifrån och hur omvärlden ser på det. Sanningen ligger sen någonstans mitt emellan, eller jag vet inte.
Det är ju självklart att det finns inga enkla förklaringar här. Det finns inte något att det beror på folksjälen eller på ekonomin. Eller så, som väldigt, alltså man skulle ju vilja ha en enkel förklaring till det, men det finns det inte.
Tycker du liksom att Sverige behandlas orättvist här?
Nej, det kan man väl inte säga.
Marianne Sundholm, tack för det här samtalet. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Jag heter Johannes Taberman. Fortsätt lyssna på oss.